Välkommen till podden Osminkat. Podden om våld i nära relation, den osminkade sanningen. Kunskap du behöver för att hjälpa dig själv eller andra, för alla känner vi någon. Vi som gör podden heter Linda och Martina. Vi jobbar professionellt med detta och har egna erfarenheter.
Tja Linda!
Hallå Martina!
Hej, hur är läget?
Jo men det är bra!
Ja, härligt.
Det känns som en bra dag idag.
Solen skiner, som vanligt.
Jajamän, gör den alltid!
Ja, precis!
Men det är ju så att vi har en väldigt spännande gäst här idag som vi har väntat på, eller hur?
Verkligen.
Och han heter Krille! Tja!
Ja men tack! Tack. Ja.
Alltså det känns väldigt bra att du är här.
Ja, men det är kul att vara här. Det är väl kanske en, inte så ofta som det är jättemycket män som springer ner dörrarna hos er heller.
Nej, och det är just det för att det är inte bara män som är narcissister och psykopater utan vi har ju kvinnor där ute också. Och det är inget vi förnekar, men det kan ju finnas de som gör det. Och vi vill bara lyfta män som också är utsatta. För att män vågar inte riktigt prata om det här. Och varför är det så, Krille?
Ja, men jag tror att det är just det, att man är man. Och då kan man kan inte vara svag och man kan ju tydligen inte vara svag mot en kvinna. Och så jag tror att det är feghet, rädsla, att man ska hamna underläge bland andra män kanske då. Eller, och blotta sig framförallt. Och det är farligt att blotta sig. Det är tydligen dum idé.
Ja, precis. Jag tänker den här typiska, när man står vid grillen och tar ölen och man liksom snackar om kärringen där hemma ungefär. Vad, i det forumet känns det som att där kan man inte öppna upp sig och säga så här, du, jag har lite problem med min fru. Hon är lite si så här.
Grillen snackar man inte om sånt.
Nej.
När man står och grillar med en bärs i handen och står någon jämte. Så vet jag inte om det finns något forum bland män där man egentligen pratar om det. Nu hoppas man väl och tror kanske att den yngre stammen, som inte jag tillhör utan den äldre stammen, den yngre är bättre på det. Jag hoppas och tror att det är så, till viss mån i alla fall. Men i min stam så är det ju ingenting som man pratar om. Jag vet inte vilket forum som man har det i. Liksom. Det är en på äldre dag någon tajt vän som många gånger då är en kvinna dessutom.
Mm.
Så att män emellan kanske jag kan ha en man i mitt liv som jag kan prata med möjligtvis om sånt här. Man kan ju nudda på saker och ting med andra, men hela vägen är väl kanske en.
Har du gråtit med din manliga vän någon gång? Med någon manlig vän? Kan man gråta som man?
Alltså jag gråter ju jättemycket. Men jag gråter kanske av olycka, alltså så, då kan man ju gråta, alltså när det är sorgligt, ja, när det är sorgligt, men gråta för att livet är jävligt tufft med en annan man, eller berätta om hur man mår och börja gråta och det sitter nog långt inne, det gör det, men gråta för att ja, något hemskt har hänt, det funkar ju, men just det här och lämna ut sig själv och lämna ut sig själv så att det blir så hårt så man börjar gråta inför en annan eller andra män då.
Det är nästan.
Det händer inte varje vecka, det tror jag inte. Det gör det inte.
Har du någon kompis som har kommit till dig eller någon manlig person som har kommit till dig och liksom försökt att prata ut eller kanske till och med gråtit? Är det något du har mött?
Ja, det har jag. Det är väl fler män kanske som har kommit till mig och pratat ut än vad jag har kommit till andra män och pratat ut. Så det är mycket lättare att lyssna än att prata när det gäller sånt.
Och där vill jag poängtera en liten röd tråd direkt. För att jag känner ju det lite grann sen innan. Och du har ju ändå en omhändertagande gen i det som jag brukar säga. Så du är omsorgsfull ändå med andra människor.
Mm,
och det gör ju också att du hamnar lättare hos en person som har de här dragen av narcissism eller psykopati. För att du tar gärna hand om och bryr dig om andra människor och sätter dig själv i sista rummet. Det är liksom en verkligen röd tråd. Det har vi pratat lite om tidigare.
Precis.
Men det är verkligen en sån grej som liksom ni som är utsatta har gemensamt.
Mm.
Ja, men ibland känns det som att man har någon slags jävla skylt på sig. Står, här kan det komma.
Ja,
han kan du kräkas oss, eller här kan du vara ledsen, eller här kan du vara vad du nu är. Men det, jag tror att det är en del av oss människor, oavsett kön, har alltså en osynlig skylt på något vis. Mm. Den bara finns, och vad det beror på, det vet jag inte. Det är liksom det är jävligt märkligt i alla fall, men det känns så ibland. Mm. Sen kanske det är så att man, när någon börjar lite försiktigt i ett hörn, så märker den kanske att den får någon form av svar eller respons på det som den säger. Och då kanske det är, då kanske man fortsätter om man känner det själv. Men om man pratar med någon, om den bryr sig eller inte bryr sig. Men ja, vet inte. Men det händer.
Mm. Men om vi ska glida in lite på din utsatthet i ditt dåvarande förhållande som vi ska prata om. Hur träffades ni, du och den här kvinnan då?
Vi träffades på krogen första gången, liksom så.
Mm.
Ja, det gjorde vi. Och sen därifrån så rann det på ganska fort.
Ja.
Med många saker. Sådär.
Så. Kan du ge mig något exempel på vad var det som skedde fort?
Barn till exempel.
Okej, okay, hur snabbt gick det då?
Och kan det varit kanske ett drygt år, kanske 1,5 år senare, så var det ett barn fött liksom.
Mm, oj, ja.
1,5 år kanske.
Ja.
Och sen allting rullar på, och sen blir det liksom vardag på något vis, och sen rullar det på, och så börjar man där, och så man, jag kommer ifrån något helt annat än familjeliv liksom, så att och sen helt plötsligt så blev det här, och så var man inte riktigt förberedd och visste inte riktigt vad man, hur ska jag hantera det här ungefär, och så blev man pappa, och så blev det ditt, och så blev det så, och så kom det ett barn till så småningom, och så.
Men när flyttade ni ihop? Hur lång tid tog det?
Ja, men det gjorde vi nog ganska fort också. Mer eller mindre i alla fall.
Ja.
Alltså vi hade väl, jag bodde inte här då, jag bodde i Göteborg när vi träffades då. Sen flyttade jag hit, och sen tog det väl en stund, och sen hittade vi någon slags gemensam lägenhet då. Men 3-4-5 månader kanske. Och sen, som sagt, så blev det graviditet ganska omgående efter.
Vem var det som la förslaget om att flytta ihop? Vem var det någon av er som uttalat så här, nej men ska vi flytta ihop?
Ja, det var nog inte jag i alla fall.
Nej.
Det tror jag inte. Jag kommer inte ihåg det. Alltså det var, jag, eftersom man, man bor lite inneboende, så där gjorde jag ju då,
ja,
innan också. Och så att det var ganska naturligt att hitta någonstans på riktigt att bo också.
Ja, det är klart.
Så att, så då blev det.
Det bara föll sig.
Ja, det föll sig nog snarare än att det var liksom någon som drev på det hårdare än den andra. Men om det var någon som drev på det, så var det inte jag i alla fall. Jag hade det väl lätt okej, det jag bodde i och för sig, så att.
Men var ni typ i samma ålder?
Du och kvinnan? Ja, hon är ett par år äldre.
Ja, okay.
Men det är väl samma ålder,
ja,
tänker jag.
Ja, det tycker jag.
Jag tänker lite på det här med när ni blev kära i varandra. Hur märkte du att det kom väldigt snabbt från ditt håll? Och hur var hennes liksom respons på det hela?
Ja, men det kom nog ganska fort från oss båda liksom sådär,
ja,
tror jag.
Så
det blev väldigt intensivt. Ja, det blev intensivt från början skulle jag vilja säga. Blev det. Som nyförälskade är ofta, så blir det ju jävligt intensivt.
Mm.
Sen fortsätter det nog att vara intensivt ett tag. Mm. Så, som det säkert är för de allra flesta också. Och sen övergår det till någon slags vardag, eller vad man ska kalla det för. Så att det var det nog, att det var nog ett intensivt förhållande från början, så. Som väl övergick i något annat. Men sen det blev så mycket tidigt. Det blev tidigt barn, och det blev liksom, det hände mycket innan man riktigt hinner kanske landa ordentligt i det, så är man på nästa steg när man liksom har landat i det steg som man kanske borde ha landat i ett tag då.
Men känns det som att hon, alltså hon kanske var med att hon rushade på och var med, det är hon skulle framåt, det är nya grejer hela tiden, det är pang på rödbetan liksom, medan du är såhär, nej jag vill andas, vänna, lugn och fin typ, du hängde inte riktigt med känns det som.
I början var det nog inte så, absolut inte, men sen blev det ju, nu när man tänker tillbaka, så blir det ju att man hela tiden, när det började knaka lite i fogarna, då var det ju hela tiden att det skulle bokas upp massa saker som låg i framtiden, som gjorde att man hade någonting som man var tvungen att göra gemensamt. Och det kan vara allt från resor till alla möjliga saker liksom då, som man liksom,
Som hon bestämde.
Ja. Och som jag sa ja till. Det är inte alltid jag sa ja till dem, för ibland kunde det vara så här, nu har jag bokat det här. Jaha, okej. Okay.
Så det fanns, du menar att det fanns inget ja eller nej, utan det var...
Ja, det fanns väl säkert ett nej, men det var liksom...
Det var bara att hänga på.
Det var ju bara så här, jaha, okej, vad kul. Ja. Alltså, du vet så här, alltså, och det var ju, vissa saker var ju kul, absolut, absolut. Men sen blev det ju ganska tydligt ett mönster, att det var så det funkade, att man hela tiden var tvungen att sätta fast, i det här fallet mig då,
låsa
fast mig i saker hela tiden, att man, ja men nu är det här, nu är det där, och det kan ju vara allt från...
Vad tror du syftet var, att låsa fast dig? Var det, att du inte, var det så att hon kände att du kanske kommer lämna? Hade ni haft den diskussionen, eller känner du bara att det är kontrollen det handlar om?
Ja, men i början var det ju nog ett mer eller mindre kontrollbehov, och en jag tror att det ligger nog en hel del osäkerhet i det också. Att man, och alltså osäkerhet i kombination med kontrollbehov, att det måste vara jag som sitter bakom ratten och styr den här skutan, för jag måste svänga när jag känner att, liksom så, att det var jävligt viktigt, och det blev viktigare och viktigare, och ju mer vi gled ifrån varandra, eller vad vi ska kalla det för då, ju viktigare blev det, att man, att det var hon som körde bilen, och det blev tydligare med grejer som skulle göras, som man skulle hitta på, och ja, alla möjliga saker och sådär, som i efterhand känns ganska utstuderat. Och även kanske då så fanns ju hela tiden tankarna där att vad fan är det här, men man är inte så jävla uppkäftig när man är där, alltså man är inte där, man är inte så tuff.
Nej, precis, och det kan också vara väldigt svårt att känna igen det här. Vet du hur snabbt in i relationen, på ett ungefär, som du började lägga märke till det här? Kontrollen och de här tendenserna.
Nej, men det tog nog ett antal år. Ja. För det känns som att det var så mycket med, för mig var det så mycket med liksom, med barn. Och det var liksom massa nya saker som jag inte var van vid liksom. Hon har ett barn sedan tidigare förhållanden också. Så att det liksom blev väldigt mycket.
Fullt upp med en gång.
Ja, det blev fullt upp med en gång. Och så blev det liksom fullt upp med det ena. Och sen så helt plötsligt så har det gått 2 år. Sen har det gått 7 år. Och sen har det gått 10 år.
Mm. Hade hon många barn sedan tidigare med många olika män?
Nej, med samma man. Hade hon.
Och kan du berätta lite om det här med det psykiska våldet, om hur det började och om du kunde lägga märke till några direkta tecken förutom det vi har pratat om nu?
Ja, det har aldrig varit något fysiskt våld, det vill jag poängtera, men det har varit mycket, det är alltså, allting har byggt på psykiskt, och det är liksom så här små, börjar väl i mitt, tänker jag så här, när man, att det börjar väl med små nålstick som övergår i någon slags liten rispande kniv som i slutändan kommer liksom knivas. Och sen sätts de alltid i ryggen liksom.
Och hur kan ett sånt nålstick se ut?
Nej, men det kunde vara att man kunde, om jag i början så pratade man med varandra om saker som kanske var lite jobbiga eller sådär. Och då kunde man ju få den tillbaka när man träffade andra, till exempel människor. Sånt som man inte kanske ville blotta sig med. Då kunde man ju få det, vet du vad han sa? Du vet så, sånt kunde vara. Och sånt som man vet gör ont, sånt som hon visste, det här kommer ta på honom, de passar man ju på att göra ofta. Och sen var det här, alltså den offerkoftan som jag upplever att hon hade, den är så, alltså den väger ju 600 kilo eller någonting sånt där. Alltså det är, och hela tiden, och hela den 600 kilos offerkoftan var ju jag som hade sett till så att hon hade.
Ja.
Det var ju mitt fel att jag hade, om bilen var sönder så var det ju jag som hade ställt den 4 centimeter till höger istället för vänster liksom, eller något. Mm. Så att det behövde inte vara någon sån här grov, utan men det var de här små sakerna hela tiden som man tar åt sig av, vilket gör att man, eller jag kom ju liksom djupare ner. Alltså man hamnar ju där man inte vill vara själv, och man blir liksom, man tittar bort när man kommer till en spegel liksom, för den här människan, vem är du? Jag kan ju känna vem fan är jag? Alltså jag, det är inte jag som är här. Men man får ju någon form av acceptans och bara, man blir som en jävla nickedocka och bara tar åt, liksom suger i sig. Man vill inte ta åt sig det, man vill säga ifrån. Men det går inte. Det är liksom, man fixar inte det. Man är så långt ner för man tycker inte att man är värd och nej, men det kan jag gott ha.
Men när du, för du sa ju ändå att du sa nej vissa gånger. Vad, om du nu gjorde det, men liksom, men vad blev det för konsekvenser, eller vad fick du för straff?
Ja, man fick ju alltid något. Blev det nej, så antingen så blev det ju surt, eller också så, ja, det blev ju alltid surt då, eller så. Det blev det ju alltid.
Mm.
Och sen blev det ju, det gapades ju en del, givetvis, så.
Var det bråk ofta, så typ så här, det var dagligt?
Nej, det var det inte, men det hände. Alltså, verbalt.
Mm.
Var det i så fall då. Och så var det ju alltid en kontring som han fick då. Mm. Alltså, du gjorde så här mot mig. Och ska du sitta här? Och när du gjorde så här, vet du vad du håller på med mig? Vet du hur jag mår? Hela tiden så blir det ju, det går över till att... Man flyttar ju liksom fokus till, i det här fallet så flyttade hon fokus till sig själv. Och berättade om hur dåligt hon mådde för att jag gör som jag gör emot henne. Mm. När hon har längtat efter att göra de här sakerna eller vad det nu må vara.
Mm.
Och jag säger nej. Mm. Och då mår hon så jävla dåligt.
Mm.
Och det är jag som har sett henne dit.
Mm.
Och då... Ja, man tror ju på det.
Ja.
Eller jag tror ju på det. Och ja, det är kanske rimligt att man tror på det. Ett tag i alla fall.
Körde hon tysta leken med dig?
Ja, men hon kunde ju liksom gå och slänga igen dörren, typ så. Det var...
Men det var inte så att hon var så tyst i...
Nej, jag var inte tyst i 3 veckor, nej, det var hon inte. Hon drack lite alkohol istället, det var väl tröst.
Ja. Jag tänkte just fråga dig om det fanns något missbruk eller så.
Absolut, men ju mer hon drack, ju mindre drack jag. Nu har jag, i min värld har jag aldrig haft några som helst bekymmer med det,
för
egen del, men det är klart att hon hade alkoholproblem, absolut. Mm.
Men,
gömmer alkohol, ja, de här.
Jag måste bara fråga, hur länge var ni tillsammans ungefär?
Vi var nog tillsammans någonstans mellan 15 och 20 år, 15 år drygt.
Ja.
16-17 kanske.
Ja, okay. Ja, men något sånt där. Det är ju...
Länge i alla fall.
Länge.
Genom hela barnens uppväxt skulle jag vilja säga.
Ja. Men jag tänker, alkoholen, när börjar du reagera? Efter ungefär hur långt in i ert förhållande börjar du reagera? Att hon kanske drack för mycket, att det börjar hända grejer? Om du kan berätta lite om det, lite olika incidenter och sådär.
Det är ju så sjukt länge sedan nu, så att man kommer knappt ihåg det. Men det tog nog ett bra tag innan man liksom tyckte att det blev... ovanligt började ju med, jag bara, men alltså först så blir det att man kanske vrider på huvudet lite och liksom bara, vad fan är det här? Man kunde ha något kalas där alla dricker kaffe och hon går omkring med ett glas vin liksom.
Mm.
Och den enda som gör det. Vilket man liksom bara, ja. Alltså man, i början tänker man inte så mycket på det. Sen har det nog funnits där mer eller mindre hela tiden. Så. Och sen har jag ju fått efter. Jag har ju fått... senare då, och barnen har man berättat liksom så också. Så att det är inte det, men ganska många år så var det ett tydligt bekymmer som jag upplevde då.
Blev det så illa att hon liksom förlorade jobbet och så, eller hur?
Nej, Men hon var ju, eftersom det var, hon är alltid ont någonstans, hon är alltid, det finns väl inte någon sjukdom tror jag som hon inte haft, fast hon inte har haft då. Ja. Så att det är, jag tror hon knappt under hela den perioden som vi var tillsammans så jobbar hon heltid, utan var alltid sjukskriven av någon anledning hit eller dit. Och,
och var hon hade då mycket tid att dricka.
Ja, hon hade mycket tid att dricka om man ville. Och ja, var det inte något fel på någonting så var det ju fel på jobbarkompisar och vänner. Och, alltså det är väldigt mycket att snacka skit om även sina bästa vänner liksom, som ställde upp och sådär. Så var ju de mycket hugg på dem också. Och grejer till mig och sådär då. Så att, och de hann inte ut genom dörren knappt ibland. Ja. Liksom innan de fick sen skopa.
Ja.
Alltså, så att det, och det blir sådär, för mig blir det så jävla märkligt att man inte säger det då för fan. Eller tar inte in dem då, eller säger att jag vill inte ha det här.
Ja.
Det blir jättekonstigt. Det blir bara, och då blir man bara, aha, vad är det för människa liksom. Men,
ja, det blir ju väldigt falskt.
Ja, det blir ju superfalskt. Och är det något man inte gillar så är det ju falskhet. Liksom. Mm. Så att, nej, det var en sån här jävla jobbig grej. Liksom, att det hela tiden skulle snackas skit om alla. Och att man gör det med någon som inte man gillar. Ja, det kan man väl tugga i sig på något vis. Då, men när man gör det om sina vänner, liksom, närmsta vänner och sådär. Det känns jävligt konstigt liksom.
Ja, jag menar det, alltså allt det där, det är, så, det är väldigt negativt.
Mm.
Och det får du liksom en, hela tiden över dig.
Mm.
Först ska du liksom, hon tycker att hela världen är dålig och alla är vidriga liksom. Och så ska du få lyssna på det också, samtidigt som du får hela henne också som är negativ. Det är ju även ditt fel självklart.
Alltså. Ja.
Och det blir fruktansvärt destruktivt och hemskt. Liksom. Hur överlevde du i allt det här? Men ni levde ändå många år ihop. Så vad försökte du göra? Vad gjorde du för att få ett andrum?
Nej, men man... jag tror det här till exempel när hon pratade om sina vänner, om hur dumma huvudet de var, så var, förväntades man och sa, ja visst är hon. Alltså man var ju alltid tvungen att hålla med om det. Och han man inte svara inom 2,5 sekund så bara, eller hur?
Bara för att dämpa.
Bara för att dämpa. Så man blir ju en fantastisk expert att gå på tå och med bomullstussar under fötterna.
Precis.
Man blir, alltså jag var ju bäst i världen på att veta vart jag skulle sätta ner foten, vad jag skulle säga, hur jag skulle göra för att få andra, liksom för att få lugn och ro på något vis då. Och sen höll jag på med lite olika saker inom idrott bland annat. Då, så att jag var iväg på med barnen och sådana här grejer. Då. Så att, det var ju mina andningshål. Då, men eftersom jag gjorde det där så hade man ingen då min egen tid som det hette då. Då var den förbrukad. Mm-hmm. Även om jag då kanske var med mina barn då och gjorde något så var min egen tid slut. För då går ut liksom och tar en bärs med polare. Det fick man ju bygga upp i 3 månader innan liksom.
Mm.
Och det spelade ju ingen roll för när väl lagen kom så var det...
Vad hände då?
Ja, det är rock'n'roll.
Vi vill veta vad som
är. Det är enormt mycket här. I mitt fall så är det ju enormt mycket svartsjuk. Och då nämnde jag, det kunde vara liksom från jobbet. Om jag nämnde en kvinnas namn 2 gånger på 2 veckor.
Mm.
Så hade jag ju förmodligen haft sex med henne.
Ja,
såklart. Ja, så var det ju givetvis. Och om det så... Ja, det är ju oerhört mycket. Alltså. Och det skulle talas om... Helst så skulle jag ha haft en filmkamera i pannan och visat exakt vad jag... Liksom, GPS-grejer och filmkameror och allt. Det hade ju varit det ultimata, tror jag. Men just den här svartsjukan, just den här tvivlet liksom hela tiden om... Att man hade noll, litade ju noll, verkligen noll på mig.
Mm. Men vet du om hon var otrogen mot dig?
Nej, jag vet inte. Men good for her om hon var det. Jag vet inte.
Nej.
Ja, kanske inte. Ingen aning.
Nej.
Jag vet verkligen inte. Och jag brydde mig nog inte då heller och bryr mig definitivt inte nu.
Nej.
Men vet inte. Men det blir en ansträngande grej liksom, att när man vet om man ska gå ut till exempel, och så vet man att det liksom är ner i källan på förhör med sån.
Men hur betyder hon sig? Jag tycker det är så spännande, för att det kan te sig lite olika. Men om man säger att hon vet nu att du ska på AV då, säger vi, på fredag liksom.
Mm.
Och så kommer fredagen. Vad händer? Vad händer innan du ska ut på AV? Säg att om du går direkt från jobbet. Jag vet inte hur du brukar, om du går efter jobbet eller om du kanske går hem emellan. Eller hur?
Gå hem emellan var jävligt tufft alltså.
Ja.
Det var ju svårt. Det kanske är direkt. Det var det ju förmodligen.
Det var björnfällan.
Alltså då står ju ambulansen på utsidan.
Ja.
Och väntade. Och så, nu är jag så dålig. Så det är inte om jag kan knappt andas.
Jaha, det var.
Alltså det var på den nivån. Eller också har det hänt. När den här ringt och sagt. För att nu har det hänt det här på jobbet eller något, så att jag mår så dåligt. Alltså,
så hon körde den grejen att hon mådde dåligt och ger dig dåligt samvete så att du inte ska åka?
Ja.
Lyckades
det är sjukt effektivt.
Ja.
Nej, jag tror inte att hon lyckades någon gång med den. Nästan, utan man lär sig en strategi, man lär sig att man åker inte hem emellan.
Nej.
Man går direkt.
Mm.
Alltså, så att, sen var ju inte jag ute absolut inte mycket. Verkligen inte.
Nej, det.
Men det blir ju så, eller blev så för mig i alla fall, att man liksom man väljer bort den striden.
Ja, ja.
Jag väljer hellre liksom lugn och ro.
Mm.
Sen hittar man hittar strategier och